lyssnar på Webradio Areton.
Jag heter Gustav Wennberger och är 38 år gammal. Jag har tänkt att det här programmet ska handla om mitt liv och några saker som kommer att påverka den jag är idag. Det kommer handla om framgång, glädje, vänner, men också om stress, trauma och sjukdom. Och så kommer jag prata om hur jag drömmer att det ska se ut imorgon. När jag var drygt 30 så rullade mitt liv på som snabbarest. Jag arbetade som affärskonsult på ett engelskt konsultbolag och åkte jorden runt och implementerade affärssystem på multinationella företag. Jag hade fina kostymer, bodde på lyxiga hotell och åt på dyra restauranger och på det hela taget framgångsrik. Det var spännande att få arbeta med viktiga människor och lära sig hur det är att arbeta i kulturer i allt från Afrika till Kina och USA. Jag rörde mig världsrunt genom flygplatser och på hotell. På ett plan så kände jag mig verkligen lyckad. Jag hade uppnått det där som jag kämpat för under hela min uppväxt. Jag var någon. Men det fanns en baksida också. Vi arbetade väldigt mycket och det var stressigt. Simon, som var min engelska chef och som var med i projekten, han använde alkohol för att döva stressen. Jag snappade snabbt upp det och vi satt ofta och drack och rökte i olika hotellbarer. Jag åkte hem några dagar var tredje vecka och hälsade på kompisar och min dåvarande tjej, Marie. Men det var något som inte stämde. Det var som att jag hade en sten i dojen. Stressen tog mer och mer överhand. Det gnagde. Jag snusade och drack kaffe för att hålla igång på dagarna och rökte och drack öl för att varva ner på kvällarna. Magen strejka. Samtidigt känner jag så mycket så jag tänkte hela tiden, ja men bara lite till.
Stora drömmar trängs med.
till slut hade jag fått nog. En dag så sa jag till Simon att jag inte kan längre. Han la ganska mycket tid på att försöka övertala mig, men jag hade bestämt mig för att lägga av. Så åkte hem från London utan jobb och tänkte att ta det lugnt ett tag så kommer jag väl på vad jag ska göra. Efter någon månad så satt jag på middag hemma hos en kompis och hans tjej föreslog att jag skulle åka till ett ställe som heter Bara Bara, som en kursgård för personlig utveckling utanför Rättvik i Dalarna. Under månaden som gått hade jag känt att jag bara var tröttare och tröttare. Hon beskrev det som ett ställe där man kunde få energi och kraft. Så jag anmälde mig och åkte dit. Jag var rätt nervös när jag satt på tåget upp och fantiserade om vilket som skulle dit. Jag var otroligt rädd för vad människor hemma skulle tycka och tänka om att jag åkte på någon slags flumläge. Men när jag väl kom dit så var alla otroligt vänliga och det kändes hemtrevligt och alla var alldeles normala. Det var inte alls som jag hade föreställt mig. Vi gjorde en del häftiga övningar under dagarna där och höll på mycket med kroppen. Men framförallt så fick vi bara vara. Och efter det så kände jag mig verkligen fri och stark. Och nästan direkt när jag kom hem så anmälde jag mig till en ny kurs. Samma härliga upplevelse. Jag upplevde att jag fick vara mig själv och vara uppskattad för den jag var utan att prestera något. Vilket var precis tvärt emot hur mitt dagliga liv såg ut. Hemma så började det bli tid att skaffa ett nytt jobb. Men det enda jag kände någon dragning till var att gå Bara Varas program Training for Life. Där man under 1,5 års tid träffas under 10 veckor. Till slut kom jag fram till att jag skulle ta en anställning som konsult och samtidigt gå programmet. Jag tänkte att om jag tar ett jobb här hemma där jag inte reser och samtidigt går kursen så skulle jag nog kunna stå ut med allt. Trots att jag lyckades spara undan en hel del pengar efter åren utomlands så var det någon som hela tiden satt på min axel och tjatade att jag måste ha en bra karriär, jag måste tjäna pengar. Det var nästan som att det fanns inprogrammerat i systemet. Och det känns nästan som att liksom, jag var mitt jobb. Under de första veckorna på programmet så var det en kursledare som sa till mig att jag ser att du har varit med om ett ordentligt trauma. Jag förstod inte riktigt vad han menade, men jag var nyfiken och jag började nästan som en arkeologisk utgrävning i mitt psyke. Jag läste böcker om trauma för att förstå vad det var. Jag pratade med människor som kunde något om det. Jag hade alltid under mitt arbete funderat mycket över stress och varför det var så att jag påverkades så mycket av det. Jag hade under tiden som konsult gått flera kurser om stress. Men de handlade mest om vad man kunde göra när man var stressad. Jag hade lärt mig att gå till roten med problem, men ingen kunde riktigt svara på varför jag var mer stressad än andra. Det kändes som att det jag fick lära mig var någon form av symptombehandling. Men när jag började förstå hur trauma fungerar så började jag också förstå varför jag reagerade som jag gjorde. Och det är som att när vi har varit med om en överväldigande upplevelser så lagras de som trauman i kroppen. Det är som att när traumat händer så skulle kroppen vilja springa eller slåss. Men vi blir så överväldigade att säkringen går. Jag tror alla har varit med om sådana händelser någon gång och de finns liksom lagrade i vårt undermedvetna. Och vissa har mer av det här och vissa har mindre. Och det är liksom som att en del av kroppen vill att vi ska leva ut de här undanlagrade responserna att slåss eller springa, men vårt intellekt stoppar oss. För de är liksom knutna till känslor som finns kring de där händelserna, och går vi in i det där så behöver vi känna de känslorna också. Så då är det som att intellektet stänger av försök till utlevelser. Det är som att köra bil med gas och broms på samtidigt. Så vad var det då som fanns i mitt undermedvetna? När jag började tänka tillbaka på min uppväxt så kom jag inte ihåg så mycket. Vilket jag lärt mig säga, ett tecken på trauma. Men jag insåg att egentligen hade jag hela mitt liv mått ganska dåligt. Det hade inte gått särskilt bra i skolan. Jag hade haft en del problem med kompisar och var väldigt nervös. Jag kommer ihåg en gång i lumpen och en kapten sa att nervösa hundar skjuter man, när jag var nervös. Efter ett tag så kom flera minnen tillbaka. Jag kommer ihåg när jag skulle börja skolan. Det var verkligen något som jag såg fram emot. Men ganska snabbt så byttes det mot att jag kände mig dum och värdelös. Jag och bokstäverna kom inte riktigt överens. Jag kämpade med sommarskola och lärare som ville uppmuntra mig genom att förklara för hela klassen hur dåliga resultat jag hade när jag skrev rättstavningsprov. Det gjorde otroligt ont när fröken läste upp resultaten och jag hade nära noll. Jag satt och skämdes och kunde inte göra någonting. Jag frös och stängde ner och tog emot. Fröken sa att jag måste skärpa mig och anstränga mig mer. Och det var inte förrän jag pluggade till min magisterutbildning i miljövetenskap i England som jag fick diagnosen dyslexi. Då hade jag gått genom hela svenska skolsystemet och visserligen fått ganska mycket extra hjälp. Men jag har aldrig förstått varför jag inte fick till det med skrivningen. Det var otroligt skönt att få diagnosen på något sätt. Det var som att jag fattade varför jag inte fick till det med skrivningen, men fick till det på många andra plan. Jag tror dyslexin gjorde att jag helt tappade greppet om vad som var good enough. Jag har haft en djup känsla av att någonting verkligen är fel med mig. Jag höll på i dagar med saker som tog några minuter att lära sig för de flesta. Och hela tiden så sa folk i min omgivning att det handlar om att jag måste arbeta hårdare och skärpa mig. Och någonstans i den här vevan så började jag få ont i magen. Och till slut så gick det inte längre, så att jag togs till akuten på Sankt Görans sjukhus. Jag varit inlagd i 2 omgångar och genomgick massor med undersökningar, men man hittade aldrig någonting. Och läkarna konstaterade med en lättnadens suck att det inte var något farligt. Det var bara psykosomatiskt. Så jag fick åka hem. När jag kom ihåg det så insåg jag att någonting måste vara riktigt fel. Under min uppväxt hade jag också, så fort jag såg på film så somnade jag. Jag tror knappt jag sett klart en enda film fram till för några år sedan. Det var liksom som att jag var i någon form av hyperläge, och så fort jag slappnade av så somnade jag. När jag grävde ännu djupare så någonstans så hittade jag en liten övergiven pojke. När jag var knappt 4 år så fick min mamma bröstcancer. Jag förstod inte så mycket vad som hände då, och jag kommer inte ihåg så många detaljer. Men jag vet att jag försökte hålla mamma glad. Hon berättade att jag försökte trösta henne och säga att du ska vara glad att det bara är ett bröst som ska skäras bort och inte näsan. Mamma ordnade för sin död på nätterna och tog hand om min syster på dagarna. innan hon åkte in på sjukhus. Och det var några år när mamma var på sjukhus några gånger. Och pappas mamma hade dött 10 år tidigare i cancer. Så både pappa och mamma hade det tufft. Pappa berättade att jag och min syster, vi var så duktiga när det här hände. Vi liksom satt tysta och var mest för oss själva och var aldrig till något besvär. Jag har också fått berättat för mig att jag varit lämnad på sjukhus när jag var 9 månader och jag hade andningsbesvär. Jag har förstått att det som hände då, det var så överväldigande att jag stängde ner. På något plan så förstod jag precis vad som hände trots att jag var liten. Jag hamnade i någon form av kollaps. Säkringen hade gått. När jag senare i livet försökte prestera någonting så har jag behövt ta till stress, kaffe och snus för att överhuvudtaget få fart på systemet. Kollapsen låg liksom där under och jag behövde gasa för fullt. Jag förstår bättre varför jag har haft låg stresströskel, lätt att somna, problem med magen, svårt med kompisar och så vidare. Det kändes skönt att veta, men de här spåren sitter djupt och det har tagit lång tid att gräva. När Training for Life som jag gick var klart så kände jag mig som en ny person. Från att ha varit vinklippt hela livet så kände jag att jag hade luft under vingarna. Jag bestämde mig för att jag skulle pröva mina nya vingar och åka jorden runt. Jag tog tjänstledig från jobbet och drog iväg. Jag kände att jag nu kunde ge mig ut i världen igen. Gått från att få hjärtklappning bara av att se skylten till mot Arlanda till att verkligen vilja ut och resa och upptäcka världen på mina villkor med mitt nya jag. Det var ganska läskigt att resa själv. Men det var verkligen att någonting som jag kände att jag behövde göra. Det var som att min sociala förmåga var på ett högre plan nu. Att jag verkligen ville pröva hur det skulle funka att resa själv. Jag åkte till Afrika, seglade över Atlanten, genom Karibien. Reste genom Sydamerika och avslutade på ett meditationscenter i Indien. Det är helt fantastiskt. Det kändes nästan som att jag dansade genom världen. Upplevde nätter i Dar es Salaam, Karibien och Rio som var fantastiska. Besteg Kilimanjaro, jag var på karneval i Brasilien. Överallt där jag kom så upplevde jag att jag fick en genuin kontakt med människor som jag så hade längtat efter i hela mitt liv. Och jag kom på ett trick att om jag letade upp någon ställe där man är på med personlig utveckling så genom att känna människor där så var det ofta som en biljett liksom, rakt in i lokalsamhället. Jag kommer ihåg en natt i Rio när jag träffat sambalärare genom ett meditationscenter. Det var otroligt snygg brasilianska. Jag hängde på henne och hennes kompisar till Lapa som är nöjesdistriktet i Rio. Och dansade samba från 7 på kvällen till tidig morgon. Det var helt fantastiskt. Jag kände mig som värsta dansaren och det var nog för att hon var så bra sambalärare när jag var. Sa kung. Denna vackra kvinna och jag bara dansade hela natten. Ah.
Foi garantido, chegou. Meu boi já chegou, trouxe magia e também esplendor. Bate o tambor que meu boi já chegou, pra galera vibrar e sorrir e cantar e dizer lele. seus arcos e flechas, pois hoje será dado início da festa. Ao redor de um grande fogo, mostramos ao mundo a festa de um povo que traz como símbolo um boi com um coração na testa. Bate o tambor que meu boi já chegou, trouxe magia e também esplendor. Bate o tambor que meu boi já chegou, pra galera vibrar e sorrir.
Och reste vidare till Venezuela, men finnen växte så stor som en tennisboll. Till slut insåg jag att jag inte kunde fortsätta utan försökte få tag i en läkare som pratade engelska. I Merida, bergstaden där jag var i Anderna, fanns ingen läkare som pratade engelska, så det slutade med att jag fick gå till ett apotek. Apotekaren var helt chockad när jag visade min infektion, min tennisboll, som jag hade fått röda strimmer längs hela högra sidan. Så han ordnade några piller, det måste ha varit penicillin, och så fick jag ligga på en brits på apoteket i några timmar, vilket jag antar var för att han ville se att det inte skulle bli värre. Och i efterhand har jag förstått att det där var ingen bra, det var rätt nära blodförgiftning, och får man det så är det ingen bra alls. Men man kan dö snabbt av det. Men de här prickarna, infektionerna, fortsatte under flera år. Och jag träffade massor med läkare och var på akuten flera gånger när jag hade låtit det gå för långt för jag inte ville ta penicillin. Alla läkare som jag träffade, de var djupt engagerade i de här prickarna, infektionerna, och tog prover på dem och analyserade dem. Och så fick jag penicillin, och under några år så åt jag 9 antibiotikakurer. Men jag tyckte att det måste vara någonting med fel med mitt immunsystem i och med att jag fick de här. Det var stafylokocker som finns i våran närmiljö, så att jag borde inte få det här. Så någonting är ju fel. Men det var som att ingen av läkarna ville prata om det, utan de var bara intresserade av vad det var för typ av stafylokock. Så att jag skulle få rätt antibiotika. Och det kändes lite grann som att de slog sönder oljelampan på bilen när den började lysa, istället för att fylla på olja. Liksom bara symptombehandling. Och det känns som att jag har inte särskilt mycket förtroende för läkare efter det. Det känns som att de är duktiga på att hantera akuta sjukdomar, men har väldigt lite koll på hur man håller sig frisk. Men genom att stressa mindre och äta kosttillskott för magen, som där jag förstått att stor del av immunsystemet sitter, så vart jag till slut av med problemet. Och jag har också förstått att hudproblem och infektioner som jag hade är ett symptom på trauma. Och efter det här så insåg jag att jag nog inte var klar med min utgrävning. Så jag gick tillbaka och grävde mer. Utbildade mig till mindfulnessinstruktör och gick en massa kurser. Jag reste över världen och gick allt som fanns här hemma i jakt på någonting som kunde hjälpa. Jag har varit i Indien, Sydafrika, Turkiet, Italien, Brasilien, Thailand, Kalifornien, Hawaii i min jakt. Jag har gått med 70 olika kurser. Efter otroligt mycket sökande så hittade jag en metod som heter Somatic Experiencing. Som går ut på att man går in i trauma och låter kroppen leva ut de responser som den skulle vilja göra där och då, men som det inte fanns utrymme för. Otroligt fascinerande att bli guidad in i kroppen och de inlåsta responserna och se hur kroppen lever ut flykt- och kampbeteende. Det är som att kroppen minns precis vad den hade velat göra och att de fysiska rörelserna finns där under ytan och de får komma ut. Och det kan se och låta ganska dramatiskt, men känslan är inte så farlig och det är otroligt skönt efteråt när kroppen har fått göra det här. Och genom att hålla på med det här ett tag så har jag sakta men säkert kommit ur den här kollapsen som jag har känt att jag har levt i hela mitt liv. Och jag har förstått bättre varför jag har stressat som jag har gjort. Och det är en otrolig känsla att få komma ur det här och på ett helt nytt sätt kliva in i livet. Jag vill verkligen passa på att tacka en man som heter Paul Marcén som har hjälpt mig mycket med det här. Det är ganska okänd kunskap med trauman och framförallt hur man kan komma ur dem. Även bland liksom etablerade och legitimerade terapeuter. Och jag har under åren träffat flera legitimerade terapeuter som har varit direkt dåliga. I våras var jag i Kalifornien och gick en kurs för en professor som heter Bessel van der Kolk som är ansedd vara en av de främsta forskarna i världen kring trauma. Han berättar hur han i sin forskning när man har tittat på hjärnan och vad som händer i hjärnan vid trauma. Sett att trauma sätter sig framförallt i en del av hjärnan som är väldigt svår att nå med samtal. Så det betyder att har man trauma och sitter och samtalar så kan man hålla på med det hur länge som helst utan att någonting händer. Så för att lösa upp trauman och traumaresponser så behöver man väldigt speciella, specifika metoder som arbetar med kroppen och får nervsystemet att släppa på de här responserna. Det var kul nu i somras en Nobelpristagare i medicin, Elizabeth Blackburn. Hon var i Sverige och varit intervjuad i Svenska Dagbladet. Hon pratade om trauman och att det kan vara nästan som arkeologi och titta på vad som har lagrats i kroppen. Hon har genom sin forskning sett att stress och trauma hänger ihop med en människas livslängd. Det känns väldigt kul att hon som Nobelpristagare har fått upp ögonen för det här. Och det känns som att det nog kommer att bli jättestort under de kommande åren. Det finns otroligt många som lider av stress och utbrändhet. Och min uppfattning är att de etablerade inom läkarvetenskap och terapi står rätt handfallna inför det här. Och där tror jag att kunskapen kring trauma kommer att, när den sprids, kommer att skapa någon form av vändning. Själv så arbetar jag fortfarande mycket med de här grejerna och håller bland annat på med mina binjurar som är det organ i kroppen som producerar stresshormon. De har märkt nu när jag börjar arbeta med dem, har fått ta väldigt mycket stryk under åren, men genom att stärka dem på olika sätt så har jag fått väldigt mycket mera energi och kraft. Så det är som att ta steg för steg för steg. Det är som att nu har jag kommit ur det här. Nu är det i stort sett. Nu är det framtiden som gäller.
Svarar du med röda stjärnan på din vårkavaj? Alla tåg som går mot lyckans land på första maj. Svara på en fråga från en vän som tappat tron. När är de framme vid sin slutstation? Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord? Ett nytt sätt att leva, var det bara var är de nu, de som påstod att de hade alla svar? Men svek alla oss och valde makten, de är kvar. Om du har en dollar får du rum i hennes famn. Som hade fred och frihet som sitt stolta mål. Så synd att hennes huvud var ett.
När jag funderar på framtiden så tänker jag mycket på att ska det verkligen behöva vara så som det är nu? Jag tycker mig se och läsa om många människor som mår dåligt och att vi håller på att förstöra planeten. Och nu när jag känner inspiration och kraft i mig, att jag verkligen kan göra något och åstadkomma något, så vill jag gärna hjälpa mig att hjälpa andra och hjälpa vår planet. Någonstans så tänker jag, om jag kan förändra så och liksom hitta det här, så varför ska inte hela världen kunna förändras? Så idag så hjälper jag människor som precis som jag har drabbats av trauma. Jag är politiskt aktiv och jag är engagerad i ett projekt där man odlar energigrödor i Brasilien. Jag upplever att dagens politik mest handlar om när man ska fördela pengar och kivas om olika småfrågor. Vart blev du av, du ljuva framtid? Jag var i Almedalen nu i sommar och slogs av att alla partier i stort sett saknar visioner. Jag skulle vilja se ett samhälle där vi vågar drömma och handla efter våra drömmar. Där man inte bara pratar ekonomisk tillväxt utan också mänsklig tillväxt. Jag tycker vi i vårt samhälle är väldigt duktiga på att ta hand om fysiska behov, men otroligt dåliga på att ta hand om det mentala. Tänk bara på alla människor som är ensamma i allt från sjukskrivning till äldrevård. Tänk om vi kunde ha en gemensamhetspolitik som får människor att må bra. Vi kunde fokusera på att skapa relationer och lyssnande. Tänk om vi kunde utgå från Maslows behovspyramid. Gå uppåt i den. Från att bara från samhällets sida stötta människor du tillgodoser fysiska behov till att mer hjälpa människor att må bra. Och att vi liksom börjar lägga mer och mer fokus där. Tänk om man hade en vård som bemötte människor med respekt och som där lyssnande var viktigt. När man fokuserar inte bara på fysiskt välmående utan också på mentalt välmående. En vård som knyter ihop knoppen och kroppen som hjälper oss hålla oss friska. Tänk en skola som verkligen lyssnar på barnen och respekterar dem. Som kan hjälpa dem att förstå hur människor fungerar, hur människor interagerar. Och som kan hjälpa eleverna att liksom få blomma ut i sina talanger. Jag upplever att det är ganska mycket stress och kostnadsmedvetenhet i vårt samhälle. Företag vill bli mer konkurrenskraftiga genom att springa fortare och göra mer med mindre människor. Min erfarenhet och övertygelse är att kreativitet och nyskapande kommer när vi får sakta ner och fokusera på rätt saker. När det är högt i tak och vi tillåts vara sårbara och göra fel. Kommunala musikskolan har varit en grund för en blomstrande musikindustri. Och tänk om man som samhälle skulle kunna skapa plantskolor där människors talang och kreativitet verkligen får blomma. Inte bara när det gäller musik. Vad skulle det göra för vårt land? Tänk om vi kunde göra fattiga rikare och rika lyckligare. Vår miljö, ta hand om den. Min upplevelse är att när jag blev mer i kontakt med mig själv så har jag också börjat ta mycket mer hänsyn till planeten. Min plattform för mitt politiska engagemang heter Initiativ Samutveckling. Det är ett nyskapat parti som fokuserar på att lyssna och skapa tillsammans. Istället för debatter och försöka slå varandra i huvudet och briljera så tar vi tillsammans i dialog fram visioner och idéer. Och fokus är mera på processen kring det här och att komma överens och att hitta former för samskapande än att driva specifika sakfrågor. Och jag känner igen det här mycket från när jag jobbade som konsult och när jag gått ledarskapskurser. Man pratar om det här men det är ganska få som verkligen lyckas få det att hända. Jag tror verkligen på att lyssna på människor med respekt. Det är min upplevelse är att det är absolut grunden för att kunna fungera bra tillsammans. Och jag hoppas och tror verkligen att det kommer att gå att ändra det politiska system som vi har idag och vårt samhällssystem. Så vi kan få till någonting bättre. Någonting som vi alla kan drömma om. Sist så vill jag säga att min mamma överlevde sin bröstcancer. Jag upplever att jag idag har bättre kontakt med mina föräldrar än någon gång tidigare i livet. Jag har 3 systersöner som jag tycker väldigt mycket om och som jag känner mig väldigt mån om att de inte ska behöva gå igenom samma saker som jag har gjort. De hjälper mig också att komma i kontakt med hur jag hade det som barn och förstå hur det var då. Min resa fortsätter. Jag har fortfarande en del utgrävningar att göra i mina gamla trauman och min kropp. Fortfarande en del att ta igen. Men jag känner också att jag verkligen har energi för att ge till andra. Nu är tiden ute. Jag hoppas att jag kunnat inspirera någon med min historia. Jag tror att den ljusnande framtid är vår.